får vi sjunga flera gånger sen. Man hittar lite skatter ibland i sångregistret, hör jag. Vi har ju en enormt stor sångskatt inom kyrkan. Vi skulle kunna sjunga varenda dag, hela dagarna. Och det skulle ändå finnas mer sånger kvar. Och jag tror att en dag hemma i himlen, då kommer vi sjunga från morgon och till kväll. Eller det finns ingen kväll. Det står att det kommer vara dag hela tiden. Och det är klart att vi som människor funderar, hur ska det här gå till? Ska jag aldrig få sova? Hur ska rösten orka? Det blir inget problem hemma i himlen. Då finns inga krämper och det finns inget behov av att sova heller. Det är den dagen. Till dess får vi sova och äta halstabletter för att lösa problemen under vägens gång. Men det finns mycket härliga sånger. Innan jag börjar predikan så ska jag hälsa från Sören också, från Kalifornien. Han ringde i veckan och han har det bra. De trivs naturligtvis och har det bra. Och jag frågar hur det gått för dem med alla bränder i Kalifornien. Men han sa att det är inget problem hos oss, säger han. Vi har så mycket öken runt omkring oss här. Det är bara sand och sand och sand, säger han. Så att här brinner det aldrig. Så att de har klarat sig bra där borta. Han sa att problemet är i de här områdena där det är mycket grönska, mycket träd. Där brinner det väldigt mycket till och från. Så att, Sören Samuelsson, han har varit här någon gång från USA. Så att där. Filippinerna. Jajamensan. Motorcykelmannen. Och den har han varit ute med naturligtvis och åkt. Han har varit på såna Holy Riders och evangelisationsresor. Så att, ja, vi pratade en bra stund och han är full av förtröstan och glädje. Och de jobbar vidare. Det är väl inte aktuellt för någon Filippinerresa än för dem, men det är lite tufft. De är ju nere och missionerar och jobbar på en del av Filippinerna som är väldigt muslimskt. Väldigt mycket muslimer där nere. Så att det är tufft. Men de tar framåt. De går framåt en dag i taget. De hade haft en lokal som de hade hållit till i, som de hade haft skola i. Men det hade hänt någonting med ägaren där. Jag kommer inte ihåg om man kom på obestånd. Någonting var det, så att den lokalen tog man ifrån då, som de hyrde då. Så att nu är de hemma hos den här lärarinnan som man har anställt hemma i hennes hus. Det är litet, sa han, men det fungerar. Så att man får hitta möjligheterna i det här. Men de är i gott mod då. Man jobbar vidare i det här. Så att ta emot en varm och härlig Kalifornia-hälsning från värmen. Det kan behövas så här i kylan. Där. Rune, jag tror att alla kristna behöver gå vidare i livet. Bibeln säger det på något ställe att man har stannat vid modersmjölken och aldrig kommit vidare. Och Maud och jag som har lilla Vilma, vi säger ju att hon utvecklas hela tiden. Hon har ju inte modersmjölk längre, hon kryper inte längre, hon går vidare. Det är en naturlig utveckling för henne att gå vidare, lära sig nya ord. Hon har redan, varje gång vi åker förbi skolan så säger hon, jag går i skolan, jag går i skolan. Jag sa Vilma, det är 4 år kvar. När jag går i skolan, så säger hon, jag går i skolan om 4 år. Det här finns, det hela tiden. Livet går alltid framåt i en utveckling. Gör det. Och för 3 veckor sedan så hade jag ju satt den här rubriken bryggseglare. Och bryggseglare, alltså, tillhör du den gruppen människor som nästan aldrig lämnar bryggan? Eller tillhör du den grupp människor som aldrig ligger förtöjd utom när det är dags för att proviantera? Det handlar om dig och mig som kristen. För att när jag blir en kristen, så det är inte en slutdestination. För många människor kan det handla om att människor ska bli frälsta, att de ska bli kristna. Och sen är det slut ungefär. Att, ja, men nu är Kalle, Niklas, Petter, nu är de frälsta, nu är de döpta. Nu var det jättebra. Och nu har statistiken i medlemsmatriken ökat. Nu har vi växt med x antal till. Väldigt många kristna är nöjda med att människan är frälst, döpt och är med i en församling. Att bli frälst, att säga ja till Jesus, att bli döpt, att tillhöra en församling, det är bara början på kristendomen. Så Det är liksom, vi har bara precis passerat startsnöret i den sekunden. Det är ju nu som hela vägen ligger framför. Det är ju nu som resan börjar. Det finns en gammal bok som heter Kristens resa. Det är ju där det handlar om. Livet som kristen, resan. Och den är inte lätt alla gånger. Men jag brukar säga, varför göra en besvärlig livsresa utan Jesus när jag ändå kan göra den tillsammans med Jesus och få hjälp? Men alla har ju inte riktigt greppat det här i vår värld, tyvärr. När du och jag blir en kristen så kommer vi in i en tjänst åt Gud för andra människor. Enkelt sagt, vi får en anställning hos Gud. Och det anställningsavtalet liknar inga andra anställningsavtal. Och den här tjänsten är till för andra människor. Och att Gud ska bli förhärligad i det han gör genom dig och mig. Tänk att Gud har satt oss i en tjänst. Han har sagt, du är anställd hos mig. Du är tillsvidareanställd på en gång. Gud har inga provanställningar där han prövar under en viss tid och säger, nej, nu får du avgå. Du passade inte här. Vi får en tillsvidareanställning på en gång. Och att tänka att nästa steg, att Gud faktiskt på något mycket märkligt sätt är beroende av oss på det viset. Han är ju den mäktigaste och den största. Han kan göra precis vad han vill. Men han har bestämt att du och jag är de som ska gå ut med budskapet om vem Jesus Kristus är. Jag tror att Gud hade kunnat lösa det här på ett helt annat sätt egentligen. Men av någon anledning har han valt att använda människan. Och jag tror att å ena sidan handlar det om hans kärlek till människan. Å andra sidan att inte idiotförklara människan, utan människan har en kompetens. Därför att vi är ju hans skapelse faktiskt. Det står ju så. Redan i första Mosebok. Gud sa, låt oss skapa människan till vår avbild. Någonstans så är vi alltså Guds avbild. Och då vore det konstigt om han hade satt oss på sidan och sagt att jag har skapat dig i kärlek till min avbild, men jag tänker inte använda dig. Det står att Gud älskar hela världen. Han älskar alla människor. Men det är först när jag har blivit en kristen som Gud kan använda mig. Han kan inte använda en människa i sin tjänst innan jag har sagt ja till honom. Därför att innan jag har lärt känna honom, hur ska jag då kunna berätta om honom för andra? Om jag inte har sagt ja till Jesus, om jag inte har lärt känna Jesus, hur ska jag då kunna berätta för andra människor om Jesus? Så rent teoretiskt kan jag ju läsa och säga att så här står det i Bibeln. Men jag kan ju inte delge min upplevelse innan jag har lärt känna honom. Men när jag har lärt känna Jesus, så säger han att du är min lärjunge. Och dig vill jag använda. Alla människor har någon form av talang på något område. Ibland brukar vi kalla det naturbegåvningar, vi kan kalla det andra saker, men jag tror att någonting har vi i vår personlighet som är en talang. Det kan också vara så att vi har kompletterat med någon form av utbildning ibland, inom något speciellt område. Och jag tror att Gud, han använder sig av både våra personliga talanger och de utbildningar som vi kanske har skaffat genom åren. Men ingen av de här, varken alltså våra personligheter eller våra utbildningar, ingen av de här räcker inte till åt Gud i slutänden. Han är inte nöjd med det här. Han säger inte att ja, men nu har du 400 högskolepoäng. Och det är jättemycket. Nu är du fullkomlig. Han säger att det spelar ingen roll om du sitter på universitetet hela ditt liv. Du kommer aldrig, aldrig att räcka till. Och det är klart att då kan ju vi som människor tänka, men va? Kommer jag aldrig att räcka till åt Gud? Jo, å ena sidan, och nej å andra. Vår egen kraft kommer aldrig att vara nog åt Gud. Det, liksom, det finns inte en möjlighet. Därför att Gud är så mycket större. Han vill så mycket mer. Och därför har han ju utrustat varje kristen människa med en gåva. Jag brukar kalla det för nådegåva, står det i Bibeln. Genom den helige ande. Då har Gud gett oss det ultimata. Då, när jag blev en kristen och fick gåvan genom den helige ande, blev jag inför Gud fullkomlig i att kunna arbeta åt honom. För utan gåva, eller om jag inte använder den, då får jag ju slita och släpa i egen kraft till 100%. Och det vet vi alla vad det går. När vi ska jobba själva i egen kraft i slutändan. Vi orkar en bit. Men till slut så faller vi. När Jesus valde 12 stycken lärjungar. Som skulle ta över efter honom. När han hade lämnat livet här på jorden fysiskt alltså. Det blev ju sig bara 11, sen fick man hitta en 12:e. Därför att den 12:e som han valde, Judas, förrådde Jesus. Och han gick och tog livet av sig innan. Så att han var ju aldrig med sen. Så man hittade en 12:e sen. En annan som han valde ut. Men av dem som Jesus valde, så hade han ju gett dem uppdraget. Att när han fysiskt hade lämnat dem och var hemma hos vår far, vår Gud, så var det de som hade fått uppdraget att föra ut budskapet över resten av jorden. Tänk om de inte hade gjort det. Då hade vi förmodligen aldrig suttit här heller. Men de tog uppdraget på allvar. Och de fick kraft och de fick makt att gå vidare med det här. Budskapet, evangeliet om Jesus, stannade inte i Israel eller Jerusalems närhet. Det landade ända uppe i Smedjebacken. Och ännu längre upp i Sverige. Men det var en ganska brokig skara människor som Jesus plockade till lärjungar. Som han valde ut. Det var olika personligheter och det var olika begåvningar. Men ingen av de här 12 kunde varken utföra eller uppfylla uppdraget innan Jesus gav dem makt och krafter här. Det var omöjligt. Och det visste Jesus. Och vad gjorde Jesus då? Vi ska se vad som hände här. Matteus 10. För att det hände väldigt mycket efter pingstdagen. När de blev fyllda av helig ande. Men Jesus, han skickade iväg det här gänget på lite praktik också innan. Det står så här i Matteus kapitel 10 i vers 1. Det står att Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så går vi längre ner, vi hoppar över alla namnen. Och så går vi till vers 5. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem. Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till det förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena. Och drivit onda andar. Den ni har fått som gåva. Ge det som gåva. Alltså tänk er dessa fiskare som några av dem var. De kunde förmodligen allt om att fiska. De kunde allt om att laga träbåtar. Men att bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar, det var ingenting de överhuvudtaget kunde i sig själva. Jesus kallar till sig sina lärjungar. Han ger dem makt att bota alla slags sjukdomar och krämper och uppväcka döda. Det var den ena biten. Två. Innan Jesus skickar ut sina lärjungar så ger han dem direktiv. Och i det här fallet så ryms de på ungefär 43 verser. Man läser vidare sen i Matteus 10. Så ger han dem direktiv. För att det första som står i Matteus 11 det är att när han hade gett dem allt det här så skickade han iväg dem. Det tredje var, var skulle lärjungarna gå och var skulle de inte gå? Och det fjärde, vad skulle lärjungarna göra? Ett, de skulle predika evangeliet om himmelriket, om vem Jesus är, om syndernas förlåtelse. De skulle bota sjuka, de skulle uppväcka döda, de skulle göra spetälska rena och de skulle driva ut onda andar. Det var uppdraget dessa 12 män fick. Och vad hände då? Vi går till Lukas 9. För att få se vad som händer här. Det står lite mer detaljerat nämligen i Lukas om det här. Och då tar vi första versen i Lukas 9. Så står vi att Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och så står det i vers 2. Och han sände ut dem att predika Guds rike och att bota sjuka. Sen står det lite mer detaljerat här i Lukas. Det står nämligen så här i vers 6 om lärjungarna. Det står att de gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka. Jag vet inte varför inte Matteus valde att ta med sig det här, men Lukas tog med det här. Det var händelsen av att Jesus skickade ut dem. Men det var inte bara de här 12 lärjungarna som Jesus skickade ut för att berätta om frälsningen och bota sjuka. Lite längre fram i Lukas 10, så står det att han skickar iväg 70 andra. Det står så här i Lukas 10 och vers 1. Därefter utsåg Herren, alltså Jesus, 72 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Så går vi lite längre ner till vers 9. När det fortsätter, då säger Jesus så här till dem. Att bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Så det var inte bara de här 12 som han skickade ut i det här. Han skickade ut ett gäng till på praktik. Och vad hände med de här 70 då, när de hade varit ute? Vi går till Lukas, vi fortsätter i Lukas 10, vers 17. Då står det att de 70 kom glada tillbaka och berätta: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då så står det att Jesus sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Alltså, tänk vilket uppdrag de fick för ungefär 2000 år sedan. Jag vet inte vilka de här 70 var, vad de hade för bakgrund. Jag vet att de här 12 första, det var helt vanliga människor. Inga speciella människor på något sätt. Jesus valde 12 vanliga människor. Jag tror att de här 70 också var 70 vanliga människor. Det var inget speciellt med dem. Kanske valde han vissa från olika folkgrupper för att de skulle kunna gå till sina byar och sina städer. Till exempel var det väldigt svårt för en jude att gå in i Samarien. Eller en renodlad jude fick inte det. Kanske hade han någon samarier i det här. Ren spekulation, ingen aning. När han skickade ut lärjungarna, när han skickade ut de här 70, så hade de två uppgifter med sig. Ett, sprida evangeliet om himmelriket. Alltså det glada budskapet om Jesus. Och det andra var att bota sjuka, uppväcka döda och driva ut onda andar. Det var den andra delen av uppdraget. Det var det han gav dem. För 3 veckor sedan så började vi, eller åtminstone jag, fundera på om det inte var dags att börja kasta loss och börja använda alla olika gåvor som den helige ande har gett dig och mig. Är du en kristen så har du en gåva. I samma stund som du sa ja till Jesus så följde gåvan med också. Frågan är, när ska jag kasta loss, bildligt talat, och börja använda den? Jag tror att någon gång, någonstans, är det dags att gå vidare som kristen och börja använda just din gåva, precis som lärjungarna gjorde. Lärjungarna gick inte i någon lång, lång utbildning hos Jesus. Vi vet att Jesus var aktiv ungefär 3 år när han gick runt i Israel och predikade evangeliet. Hur lång tid lärjungarna hade varit hos Jesus innan han skickade ut dem, det vet vi inte. Det kan ha varit maximalt 3 år. För att det är ungefär vad vi tror att han var aktiv. Men det kan ju bara ha varit 1 år. Kanske var det så att lärjungarna bara hade umgåtts med Jesus ett halvår innan han sa åt dem att gå ut och predika evangeliet och bota sjuka och uppväck döda. Vi tycker det här säkert är jättekonstigt. Kanske tyckte lärjungarna också att det här var jättekonstigt. Men Jesus gav dem makt att göra det här. Och de gick ut och gjorde det här. De botade sjuka överallt. Och vi kan läsa om det länge fram sen i Apostlagärningarna, vad som hände när Jesus hade dött på korset, uppstått och satt hemma hos fadern. Det fanns tillfällen när det räckte med att skuggan ifrån lärjungarna föll på de sjuka, så blev de friska. Så Guds kraft och Guds makt fanns där. Alltså, och det här, alltså vänner, det komplicerade är inte att hämta gåvan. Det var att återigen, som jag sa, i samma sekund som du blev en kristen så fick du den. Den finns där. Du behöver inte hämta den. Du behöver inte be om den. Den finns där. Det är det mest okomplicerade som finns. Men av någon anledning är det komplicerade att använda den. Inte att få den, att hämta den. Du, som jag sa, du kan inte hämta den. Du har den. Det komplicerade verkar vara att använda den. Och jag tror att några orsaker till det här kan vara, det kan vara okunskap. Det är inte lätt som nyfrälst att helt plötsligt komma på att nu har jag fått gåvan att bota sjuka, eller nu har jag fått gåvan att tala tungotal, eller någon annan av gåvorna. Det behövs att någon annan undervisar mig om vad är det här. Sen kan det gå fort. Det kan räcka med ett par veckors undervisning, sen så kör man på. Andra behöver kanske längre tid. Men jag som har varit kristen väldigt, väldigt länge och hört det här väldigt, väldigt ofta. Varför använder jag min gåva så väldigt, väldigt sällan? Jag tror personligen att många gånger handlar om människofruktan. Det är alltså, vad ska andra människor säga och tycka? Vi är så otroligt rädda ibland för att någonting ska gå fel. Eller fel, det kan vi göra hemma när ingen annan ser på. Men att göra fel när någon annan ser på. Tänk om jag nu har och tror att jag har gåvan att bota sjuka. Och så ber jag för någon som är sjuk. Och så blir inte den helad. Men käre tid, vad ska de andra säga? Alltså så här är det. Inte ens Jesus lyckades bota alla sjuka. Så enkelt är det. Det var att det fanns människor som inte trodde på att han kunde det här. Det står på något ställe att det var omöjligt för honom att göra några under när han var i ett par städer. Det fungerar helt enkelt inte. Det var bara så. Trots att han var den han var, eller den han är. Alla människor blir inte alltid helade när någon ber för dem. Varför har jag ingen aning om. Så har jag gåvan att be för sjuka, att bota sjuka, så kommer det förmodligen någon gång att hända att någon inte blir helad just den gången. Någon har kanske fått gåvan att tala tungomål, alltså att profetera, att berätta om vad som ska hända. Då är naturligtvis rädslan för, vad ska de andra säga om det här? Tänk om det var någonting som blev fel. Jag tror att rädslan för varandra har lagt en nivå där vi inte vågar använda våra gåvor som vi har fått. Sen kan det finnas i vissa församlingar där ledarskapet inte är, om jag använder ordet, visa nog. Det kanske jag får äta upp en dag. Men att inte kan ta tillvara på det här. Eller som inte är intresserad av det. Eller som inte vill släppa fram gåvorna. Så kan det ju mycket väl vara. Det finns fall av det också. Vi ska ta en liten kort repetition från första Korinterbrevet från förra gången. Om vilka gåvor som egentligen finns. Det kanske finns fler än de som står här. Det finns de som säger så. Vi kan börja med de här som finns ifrån första Korinterbrevet 12. Kapitel 12, vers 7-10. Då står det så här, alltså första versen. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Sen skulle man egentligen kunna stryka alla andra verser efter. För att det står hos var och en. Då kan jag räkna här, finns det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det finns 12 personer som är synliga här. Och så finns mål där inne någonstans. När jag blir en kristen så står att anden uppenbarar sig hos var och en så att det blir till nytta. Så står det vidare att den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Jag har räknat att det fanns i det här avsnittet 9 olika gåvor uppräknade. Sen tror jag att vissa gåvor i en församling, kan det vara fler som har samma gåva? Jag vet inte hur anden tänker och hur anden planerar. Och jag bryr mig inte riktigt att fundera på det heller. För att det svaret kommer jag aldrig få heller. Jag ser bara i första versen att hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Det räcker alldeles utmärkt för mig. Därmed vet jag att det gäller alla. Om du och jag inte börjar använda gåvorna som jag sa tidigare, vad blir resultatet för mig som kristen då? Och för församlingen? Ja, men det blir ju att vi får göra allt arbete i egen kraft. Det blir ju så. Allting får jag göra i egen kraft. Precis rubbet. Och det vet alla som jobbar ifrån morgon till kväll, 7 dagar i veckan. Hur trött är man inte sen? Och vi kommer aldrig att kunna utföra samma saker som den helige ande kan. Alltså, resultatet blir att vi kommer ju missa massor av underbara himmelska välsignelser och bli helt utmattade utan något resultat. Så varför inte börja upptäcka den gåvan som den helige ande har lagt ner i just ditt liv och börja den, låta den få blomma ut sakta men säkert? Jag är här ungefär var tredje vecka, blir det på något snitt. Och det ni ska veta är att jag har definitivt inte 9 olika gåvor som jag kommer och öser in var tredje vecka. Det kommer aldrig inträffa om någon längtar efter det. Jag vet att alla de här gåvorna som det står med i 1 Korinthierbrevet finns i vår församling. Och att de naturligt ska vara i funktion minst varje gudstjänst. Det är det naturliga. Och det här gäller precis samma sak om man går till Allékyrkan eller om man går ner till Norrberke. Det är inget undantag. Vi är inte unika. Vi är inget unikum. Det här gäller varje kristen församling som har Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Varenda en. Så det finns i alla fall, mig vetligen, åtminstone 3 församlingar bara i Lilla Smedjebacken där alla de här gåvorna skulle kunna ha fritt flöde hela tiden. Jämt. I praktiken skulle vi kunna säkert med 3 gemensamma församlingar göra hela vårdcentralen till viss del arbetslös här uppe. Och jag tror att Arbetsförmedlingen också skulle kunna lägga ner om alla de här gåvorna kom i funktion. Därför att jag tror att Gud genom profetisk gåva skulle kunna visa på både det ena och det andra som skulle öppna vägar för hela Smedjebacken. Det tror jag. Jag tror att när vi börjar låta de här gåvorna blomma ut i våra liv, då kommer det hända saker som vi aldrig förut har varit med om. Vi kan tycka att en gudstjänst är bra. När den helige ande har fått verka, då har den passerat alla gränser av härlighet som finns på skalan. Då kommer det hända som på många andra ställen att man kan ha gudstjänst hur länge som helst, hur många dagar som helst i veckan. Därför att det finns en längtan. Så, människor, vi upplever ju lätt, vi kan ju prata om krav, prestation, att vi ska göra så mycket som möjligt. Och vi kan ju ibland till och med till slut känna att kristendomen blir slavisk, den blir jobbig, jag är trött, jag är utarbetad för att man ska göra det ena, man ska göra det andra och man ska vara med precis överallt. När nådegåvan blommar ut i ditt och mitt liv. Ordet krav och prestation, det finns inte ens i tankevärlden. Allt det här är ersatt av längtan. Av längtan att få använda gåvan. Det finns bara en enda stor längtan hela tiden. Men den här upplevelsen går bara att uppleva när gåvan har blommat ut. Innan dess så kommer det att kunna kännas jobbigt och det är så mycket som ska göras och det är så mycket som ska ordnas och det är fönster som ska målas och det är tak som ska lagas och det är golv som ska fixas och det är projektorer som ska upp och det ska dukas. Det finns jättemycket. Men att ha gåvan att profetera, att bota sjuka, att tala tungomålstal, att få ord av kunskap, vishet, att utföra kraftgärningar, kommer vara en längtan att bara få vänta till, när kan jag få nästa tillfälle att göra det här? Vem vet, det kanske så att till slut så blir längtan så stor att jag vet att grannen var sjuk. Jag måste få springa in och så måste jag få hela grannen. För jag vet att grannen var sjuk. De ska till sjukhuset imorgon. Men jag bara längtar att få använda min gåva. Jag vet att någonstans i Smedjebacken står inför något val. Behöver ett ord av vishet kanske. Ett ord av kunskap. Eller ett profetiskt tilltal. Ja, men jag lyfter luren. Eller jag åker dit. Jag springer dit. Därför att längtan driver mig till att låta gåvan få vara i funktion. Det handlar bara om att låta gåvan få blomma ut. Ingenting annat. Gåvan kan aldrig krystas fram, presteras fram. Det går inte. Den finns där. Den måste få börja mogna fram. Med mitt och ditt godkännande hos var och en. Längtan i ditt liv måste finnas att, åh helige ande, låt din gåva som du har gett mig, låt den få börja blomma ut. Låt den få börja blomma ut i just mitt liv. Det är där vi behöver börja. Längtan efter att den får blomma ut. Och det kan vara en lång väg för vissa. Det kan vara en kortare väg för andra. Men jag tror och jag vet att hos oss i vår församling så finns utrymmet för att börja pröva gåvan. Ibland så kanske man ramlar till lite. Det blir mer människa än gåva. Det händer ibland, vi är människor. Men med tiden så blir vi mer hemma med gåvan. Vi känner oss mer harmoniska med den och vi känner igen den mer efter ett tag. Då blir vi lite säkrare och då kan vi ge oss ut på nya områden, träffa nya människor och börja använda den här. Innan vi går in i nattvarden så känner jag att vi ska ta en stund bara förbön för oss var och en. Att inte för gåvan, för att den har du. Men för det som kanske hindrar den ifrån att börja komma i funktion. För att jag ser ju minst alla dessa 9 gåvor hos oss här idag. Och eftersom inte jag har alla 9 så är det ju ni som har de andra. Ska vi bara ta en stund i förbön där. Längtan att få väcka gåvan till liv. Och röja bort det som hindrar den från att komma ut. Få vara vår bön. Och Herre, jag bara prisar dig. Jag ärar dig. Och jag tackar dig för alla de underbara gåvor som du har lagt ner hos var och en här i din församling. Och helige ande, jag tackar dig för att alla dina gåvor finns här. Tack att du har gett var och en gåva efter din vilja, helige ande. Tack för att du har rustat varje kristen med här. Tack för att du har rustat varje kristen i hela Smedjebacken med. Och Herre, jag ber att varje gåva hos varje kristen i hela den här kommunen ska få blomma ut i tjänst för dig. Och Herre, låt din andes gåva och gåvor få vara verksamma här i din församling. ständigt, ständigt, Herre. Herre, låt oss få lära känna och umgås mer med dig, heligande. Och så ber dig, Herre, att alla hinder, alla tankar som hindrar oss ifrån att börja använda det som du har gett oss, att det får ge vika. Herre, jag ber om att all rädsla och all människofruktan, all tanke av oduglighet och allt vad som kan finnas i våra tankar, att alla de här hindren, Herre, får ge vika den här stunden. Det är förmånen för att din gåva, heligande, får blomma ut i våra liv. Och Herre, jag ber om din befrielse i alla hinder som hindrar att gåvan blommar ut. Och Herre, jag bara prisar dig, bara ära dig. Därför att du den här stunden bara lyfter av. Du lyfter av alla hinder. Allting som bara hindrar. Och Herre, jag bara prisar dig, ära dig. Halleluja, Herre Jesus. Jesus. Herre, jag bara prisar dig. Tänk att du kan gå härifrån idag befriad från alla hinder. Människofruktan är en sak, men vi behöver aldrig vara rädda för Gud i det här läget. Han har fullt överinseende med att vi ibland misslyckas. Han kommer aldrig att döma någon för att någonting gick fel när vi började använda gåvan. Han har den omsorgen och kärleken. Domen ligger oftast hos bänkgrannen, inte hos Gud. Han vill locka och han vill dra i omsorg och kärlek så att gåvan blommar ut. Vi ska alldeles strax gå in i nattvarden. Och det är också en gåva, ett erbjudande, när vi delar nattvarden. Nattvard firar vi på grund av att Jesus stod på korset. Och i det ögonblicket fick också jag möjlighet att säga: Jesus, förlåt mig mina synder. Nu vill jag följa dig. Jag vill vara din lärjunge. Och rustad med andens gåva kan du gå vidare. Så att det tillhör också att komma ihåg i nattvarden att du blev inte bara frälst och fri ifrån alla synder och skulder. Du fick också en gåva i samma ögonblick. Ja. Bosse och Bjarne ska leda oss i en gemensam sång. Och efter den sången så är den som vill välkommen att delta i nattvarden.
Ut i mitt hjärta tonar sången, alltsedan Jesus frälst min själ. Jag aldrig har ångrat, pris ske Gud att jag trott på hans namn. Ty han har räddat mig från döden, jag är ej mer en syndens träd. Jag aldrig har ångrat, pris ske Gud att jag trott på hans namn. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Min själ funnit vila i frälsningens hand. I hjärtat det lovsång och sjunga jag kan. Jag Jesus, för Gud att jag tror på hans nåd. Hela mitt hjärta fylls av jubel inför hans kärlek rik och stor. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag tror på hans nåd. Och han har lovat mig ett hem i himmelen där jag skall få bo. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag tror på hans nåd. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans nåd. Min själ funnit vila i frälsningens hand. I hjärtat det lovsång och sjunga jag tar. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag trott på hans nåd. Själv han mig leder med sin hand och gärna den stig där jag skall gå. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag trott på hans namn. Jesus är med mig och jag vet att kraften han ger att målet nå. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag trott på hans namn. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Min själ funnit vila i frälsningens hamn. I hjärtat det lovsång och sjunga jag kan. Jag aldrig har ångrat pris, för Gud att jag trott på hans namn. Hans namn är Jesus, han kom till oss med en kärlek rik. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav, den visar att han lever. Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lider. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig. Snart en dag när jag är framme, jag skall få se min frälsare. Tänk vilken dag att få honom lyfta och säga: Jesus, tack för allt du gjort. Jesus lever, därför vill jag leva. Men Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lider. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig.